Varmt, varmt välkomna alla medvetna själar till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Idag så ska vi fortsätta där vi slutade sist och återigen blicka in i psykopaternas manipulerande värld tillsammans med Emily Olsson som bland annat driver podden Älskade psykopat. Vi ska prata om hur man kan bromsa sina egna psykopatiska drag och hur man kan bli mer medveten och uppmärksam kring andras psykopatiska drag och hur man tar sig ifrån psykopaternas grepp om sitt eget liv. En psykopat vill ha kontroll och kommer göra allt för att manipulera andra för att ha makt och kontroll över situationer eller personer. Och det är vanligt att det bryter ner andra genom vredesutbrott, personliga påhopp eller hot för att sedan be om ursäkt och spela accepterande med diverse lovord eller gåvor samt små förändringar för att i manipulation flytta fram sina gränser och få andra att acceptera deras gränslösa beteenden och krav. Det kommer göra allt för att undvika att andra människor involveras för att också minimera risken att bli påkomna eller få krav emot sig. Genom manipulation, hot eller att spela på andras empatiska känslor vill de få andra att tycka synd om dem och därmed ha fortsatt kontroll över andra eller situationen. Man bör vara försiktig, uppmärksam och våga ta hjälp för att sätta gränser och inte låta sig luras av lovord, hot eller manipulation. Att lämna en destruktiv relation eller en psykopat på egen hand kan vara svårt eller nästintill omöjligt. Men tillsammans med andra så kan man visa verkligheten för en psykopat. Och när en psykopat möter motstånd där han eller hon inte längre har kontroll så kommer man också kunna ta sig ur psykopatens manipulerande värld. Vi kommer också att prata om hur destruktiva relationer och förhållanden kan påverka ens liv och hur man kan ta sig vidare. Vi kommer se över hur man kan få hållbara och långvariga relationer i ett samhälle där snabba kickar och känslan av att vilja ha allt på samma gång kan göra att man minskar förmågan till meningsfulla och djupa relationer. Dagens avsnitt är även i betalt samarbete med Vital som erbjuder fantastiska hälsokontroller som snabbt kan hjälpa dig att identifiera hälsorisker och ge dig en chans att påverka dina värden i rätt riktning för att bland annat få bättre sömn, uthållighet och mer energi. Hälsokontrollerna utförs genom ett snabbt och enkelt blodprov där provtagning och analys sker i samarbete med läkare och laboratorium med över 100 provtagningsställen i Sverige. Så låt dig själv få kontroll över din hälsa med en förebyggande hälsokontroll från Vital. Det tar bara några minuter att ta ett blodprov och inom några dagar så kommer du få ta del av resultaten. Besök www.vital.se och använd gärna rabattkoden ett medvetet sinne 20 för att få 20% rabatt på valfri hälsokontroll. Nu kör vi igång dagens avsnitt och jag önskar er en riktigt god lyssning.
Jag tror att många har ju några vissa drag som kan vara narcissistiska drag eller psykopatiska drag. Och då när man är medveten om det, så hur kan man jobba på att inte bli en psykopat eller fulländad narcissist?
Nej, men alltså, jag har ställt den frågan i ett poddavsnitt till en psykiatriker som var med. Och där berättade han att man, framförallt hos barn, det är ju där ofta det kommer fram, till exempel att barn delar, eller ja, barn på tidigt stadie kanske är våldsamma mot djur. Att på ett tidigt stadie så kan man faktiskt genom goda förebilder, trygg miljö, Att det här aldrig, det kan finnas latent och det kanske finns drag av det, men det går genom goda förebilder, bra uppfostran, lugna omständigheter, trygghet, bra människor, förebygga det här, att det här faktiskt inte alls utvecklar sig, så att ju tidigare desto bättre. Och det är klart, alltså det är också det, alla kan ju ha lite drag av allt detta, eller något av det. Men då vet jag, alltså har man något drag så behöver det ju inte absolut att man är en psykopat och narcissist för det.
Nej, eller hur?
Så det är det som är, det är väldigt komplext.
Ja, och det är väl också någonting som jag kan tycka har blivit, det är väl lite som psykisk ohälsa, att det ämnet och psykopat och narcissist har blivit ett ganska stort ämne genom åren. Och det här slängs liksom ur nästan på ett lite ohållbart sätt, att man säger att ja, men det är psykisk ohälsa, jag är utmattad, den personen psykopat, den personen narcissist. Att det liksom, så det fort man med. Ser en tendens så lägger man en stämpel.
Och det är väldigt farligt, och det tror jag, alltså överhuvudtaget att man lägger stämplar, diagnostiserar lite som på egen hand och kastar med diagnoser, det är ju, det är inte bra. Mm. Och det som också blir att de som faktiskt har olika typer av diagnoser, att det också inte tas på så stort allvar kanske, att de som, du förstår vad jag menar.
Ja.
Det här gäller ju allt möjligt egentligen, men alltså bara för att någon är intensiv i dating så behöver det verkligen inte betyda att man är psykopat och narcissist. Om man är inte det, bara för att du får presenter. Nej. Men jag tror att när det börjar bli, och allting är väl egentligen en kombination, när det börjar bli allt det här, då kan man ju börja fundera. Men i slutändan så är det faktiskt inte det viktigaste att ha en stämpel på vem är det jag träffar, utan det viktiga är hur känner jag mig. Och det brukar man säga, att den första varningsklockan dyker faktiskt upp inom en själv. Alltså, känns det här oroligt? Känner jag mig förvirrad? Känns det här för bra för att vara sant? Känns det, i kombination med att det kan kännas väldigt intensivt, jag blir väldigt överöst, det går, jag blir oerhört utfrågad, de här personerna gillar att utöva kontroll över dig, vill veta överallt var du går, och det kan låta som att de gör det här till din för att jag bryr mig om dig. Så, alltså man ska se upp för alla de här sakerna, för det är inte en sund relation. Och det är inte ett sunt sätt att lära känna en person. Alltså i en sund relation så ska det inte finnas den här typen av kontroll, makt, svartsjuka och jag vill säga gränslösa beteenden.
Ja, just det. Ja. Och det är väl, ja, skulle man då kunna säga så här, alltså i en, i, om man är i datingfas eller relation, så kommer det ju alltid kanske finnas lite tendenser till liksom toxisk förhållande, eller det kan komma upp sådana här klockor, men är det tendenser som är liksom på en skala liksom rimlig inom sin acceptans, är det ändå okej.
Det är svårt, det är jättesvårt.
Man får känna av sin egen gräns där, liksom som du sa, den här magkänslan. Om det är någonting som säger att det här är någonting som inte stämmer, då behöver man ju någonstans också backa bak och ta en reflektion på det. Det svåra är det när, om det nu skulle visa sig att personen har väldigt psykopatiska drag eller narcissistiska drag, så kommer man väl inte få den tiden. För den kommer kanske märka av det, och då vill jag fånga den tiden.
Ja, men det är också bra att dela med sig av det här till personer som är utanför den här relationen. Att ja, men jag träffar en person nu och den gör så här och så här och säger så här och så här. Och då ska det verkligen vara människor som du vet vill dig väl.
Just det.
Och om de då säger, vet du vad, jag tycker du ska backa här. Det här låter inte hälsosamt.
Ja.
Alltså, ignorera inte det. Jag säger inte att man behöver lyda eller göra exakt det man blir tillsagd. Men jag tycker att man ska vara öppen och lyssna på sånt och ta till sig av det. Och faktiskt är, som du sa där, amen, fundera över, är det här verkligen... Är det här verkligen sunt? Är det verkligen, är det så här jag vill att en dejtingfas ska se ut?
Ja, just det. Ja, eller ett
en relation. Ja, för det, och det kan ju gå väldigt fort.
Ja,
och ibland vill jag också att det kan gå fort och det kan vara bra, och det behöver inte alls vara något konstigt med det. Och ibland kanske det är helt normalt, men att, och det beskriver gästerna också, att det var bra, det var de konstiga sidorna dök ju upp sen när vi flyttade ihop. Eller att vissa saker faktiskt dyker upp faktiskt en lång tid senare. Det är inte alls säkert att allting visar sig precis i början.
Nej, då brukar man ju oftast vilja visa de bästa sidorna liksom.
Och
eller det är kanske inte att man vill det, det är bara så det blir.
Det blir så. Ja. Och jag tror det är en kombination där mellan att det både kan bli så, men att en del människor är väldigt medvetna om att dölja andra sidor. Där är mitt råd så här, verkligen utgå från att jag känner inte den här personen. Nu måste vi ta oss mycket tid på att lära känna personen i olika typer av sammanhang, vilka av situationer.
Mm.
Och att även om känslor och allt det här attraktion kan ta över, så får man inte låta sig förblindas av det.
Just det.
Utan försök vara så här, ska jag lära känna den här människan?
Ja.
Och det är lättare sagt än gjort. Men det kan vara till hjälp. Och man behöver inte gå in med ett dömande eller leta liksom tecken och vara dömande eller tro att min historia eller din eller liksom den personens historia ska upprepa sig. För att det finns ju rädslor för det också.
Exakt, för det där är väl också rätt vanligt. Om man går från en relation till en annan, så tar man oftast med sig sina tidigare erfarenheter och så ser man kanske en varningssignal och då reflekterar man och jämför och så vidare. Och den tror jag till viss del är ju bra självklart, för att man liksom har en erfarenhet att liksom spegla mot det nya. Men också se det nya med nya ögon tror jag är väldigt viktigt, så man inte blir rädd också att gå in i någonting nytt som faktiskt är bra.
Mm.
Just för att man är så otroligt rädd för de här varningssignalerna som påverkar negativt.
Verkligen. Tidigare. Och den där rädslan tror jag släpper efter ett tag.
Mm.
Jag tror att det är lätt att vara misstänksam. Mm. Jag tror att det är lätt att vara misstänksam och leta fel eller bli oerhört, kanske överdrivet uppmärksam på saker. Men det har ju att göra med att du känner inte personen. Och jag tror att med tiden när man kanske bygger upp ett band eller en tillit och man lär känna en människa. Det är alltid så i tidigt läge liksom, att det är svårt.
Mm.
Men jag tror att tiden är väldigt viktig att investera.
Ja.
För att, och sen tror jag också att så här, en bra och hälsosam relation, det känner man. Det känner kroppen. Ja. Kan du sova gott? Har du bra aptit? Känner du dig lugn? Alltså faktiskt, känn dig motsatsen till allting som du känner när det inte känns bra.
Mm.
Och kroppen kan berätta mer för en än vad man tror.
Ja, gud. Ja, verkligen. Men där är ju så viktig just den här, det som jag jobbar med. Jag jobbar ju med mental träning också utanför podden. Och då är det mycket med att just stanna upp och känna in kroppen.
Mm.
För det är inte alla som är så bra på det. Man liksom, om man gör det så kan man, och inte är van med det, så kan man känna obehag. Och då blir det istället att man distraherar sig. Man måste ha saker att göra hela tiden. För det blir så jobbigt att känna in. Tänk på... Om man är i en relation eller har varit i en relation. Jag vill gå in på den lite mer. Det här med att man får den här överrösta kärleken till att bli nedtryckt.
Mm.
Alltså, så att man inte ens känner att man vill existera.
Ja.
Det kan vara att man får höra att du är värdelös som människa. Ingen tycker om dig. Ingen vill ha dig. Man får det här på sig. Och dagen efter så vänder det där kappan och personen säger att du är världens bästa. Jag älskar dig. Verkligen den här att man berömmer sig själv, ingen annan tycker om. Den här rädslan uppstår ju då att, inte rädsla, det blir en slags låst del i den som blir utsatt för det. Och jag tycker den är så svår, kan jag tänka mig, att ta sig ur just när man liksom blir så nedbruten och upplyft av en person. Att den personen äger i princip det genom att den liksom ger och så vidare hela tiden. Ja.
Och där kan jag väl säga att en person som menar dig väl och vill dig väl och har kärlek för dig och bryr sig om dig kommer aldrig hålla på med nedvärderingsfasen. Så att så länge den finns på det sättet, då är det här en toxisk, farlig, skadlig relation.
Ah.
Men det vill jag att jag berättar lite om det här.
Mm.
Varm och kalldusch, just det var så jag liknade det. Men det är ju liksom så här att tänk dig att du har två rum. Det är ett så här jättehärligt varmt rum. Det är så här, du badar i varmt vatten. Ja, men det är ett ställe du trivs på. Sen har du i nästa rum isande kallt. Och där knuffas du ut ibland. Problemet är att när du knuffas ut där och vet att... Och då liknar jag det med nedvärderingsfasen. Mm. Det kalla fruktansvärda rummet. Där du fryser till is, där det blåser, där det är bara hemskt att vara. Det som är manipulationen här, det är att när du, då väntar du på att du får komma in och bli insläppt i det här varma rummet igen. Vilket gör att du börjar normalisera det här. Mm. Okej, nu är det en sån här dålig fas, men jag vet att det snart kommer bli bättre. Och jag tror att det är de här kontrasterna med att folk brukar i podden säga, när vi har det bra så har vi det så himla bra. Att, och det där med att man har det så himla bra, det är också för att kontrasten med helvetet.
Ja, just det.
Att det där är ju den där, de här kontrasterna som man upplever. Det är klart att du upplever ett härligt, behagligt, varmt rum som väldigt bra i relation till den här isen.
Ja.
Kallduschen.
Ja, och det kan ju vara så enkelt att den här personen som är psykopat då, när den släpper in det till det varma rummet. I början var det presenter och jättemycket komplimanger. Kastar ut dig i det kalla, tar in dig, ut, in. Och till slut så räcker det med att personen kanske säger någonting helt normalt. Att frågar hur du mår.
Och då blir det väldigt, då övervärderar man det.
Exakt.
Man övervärderar det. Sen är det ju också kemiska saker. Jag kommer inte gå in för mycket på hjärnan och de sakerna. Men det är ju också en... Det utsöndras i olika typer av hormoner, alltså dopamineffekt, och hjärnan söker ju efter, hjärnan mår ju bra av positiva upplevelser. Mm. Och när du vet att nu är jag i den här, på det här hemska stället och det är kallt och jag får kallduschen och jag kommer snart, men snart kommer det varmt vatten, snart går jag in i det andra, då, ja, då, alltså hjärnan bara väntar på nästa sån dopaminkick. För att, och det här är ju liksom kemiska saker i hjärnan.
Men då är det nog kanske som du var inne på. Just den här vikten av att om man nu blir nedvärderad. Eller utkastad i det här kalla rummet. Och får den här kallduschen på sig. Om man får det, spelar ingen roll. När i förhållandet eller relationen till chef eller sin partner och så vidare. Eller datingfasen. Men att man då uppmärksammar det och stannar upp. För att om man får det så är det ju någonting som inte stämmer.
Ja, för det är ju inte normalt att ena sidan blir upphöjd i skyarna och sen nedvärderad på det här sättet. Det är inte en sund relation.
Nej.
Att ena dagen ska du höra att du är det vackraste som finns. Och det ska man också vara försiktig med, tror jag, i början. Att de här stora orden, det här... Det, man ska ändå, man kan lyssna på det, men man ska ta det lite med en nypa salt.
Ja,
för att också vara så intensiv och så stora ord och så mycket komplimanger och beröm. Och man kan faktiskt ifrågasätta det. Det är inte att någon gifter sig och skaffar barn med dig efter en dejt. Det är inte normalt.
Nej.
Eller om den ens säger så är det inte heller normalt.
Mm.
För du vet inte efter en dejt. Mm. Eller efter några veckor. Eller liksom.
Just det.
Så jag tror att man ska också vara... På samma sätt som man ska vara uppmärksam på alla den här nedvärderingsfasen och allt den här psykiska misshandeln som faktiskt ibland också övergår till fysisk misshandel, så ska man också vara uppmärksam på lovebombing.
Mm.
Och man ska vara väldigt uppmärksam på de här kontrasterna. För att, att ena dagen och de här olika typer av raseriutbrott som kommer från ingenstans, ilska, det är också en varningstecken. Det är inte en sund relation, ska det finnas en lugn och en balans, och det är normalt att ha konflikter, och det är normalt att, ja, men att allt bara inte kan vara lugnt och bra hela tiden, men det är också graden av det.
Just det, ja, det är det handlar om, balansen där som du var inne på i början.
Alltså framförallt så tror jag väl att man ska vara uppmärksam på kontraster. Alltså det är inget fel att visa känslor, det är jättebra med det, och att visa uppskattning och allt det här, men det är inte normalt att göra det och sen en sekund senare men kritisera det här.
Just det.
Eller att du plötsligt ska känna dig osäker och otrygg, men vad har jag den här människan?
Mm.
Det är inte utan anledning, det är inte rimligt.
Nej. Jag tänker där du som har haft så många gäster. Du har ju hört många berättelser. Du har diskuterat många berättelser och liksom editerat själv och lyssnat flera gånger säkert. Har du någon sån här berättelse eller liksom sammanfattning som du känner är så här, den här berättelsen är vanligast och så här tar man sig ur det liksom?
Vi har så svårt att du vet ta ett exempel, för att alla historierna är så, de har ju kanske en röd tråd såklart, men så att jag kan inte nämna ett specifikt avsnitt, men jag kan säga överlag att det som kännetecknar och de här berättelserna som har, de här sanna berättelserna som har någonting gemensamt, det är ofta allt det här jag egentligen har beskrivit. Att det går väldigt fort fram, det är väldigt intensivt i början. Vissa av de här gästerna är faktiskt ett väldigt skört läge, men andra är ett läge där saker går jättebra och de beskriver hur de blomstrar. Mitt företag gick bättre än någonsin, jag var på en väldigt bra plats i livet, men jag sökte någon kärlek eller någonting. Så att det är ju helt olika utgångspunkter, och men det är ju... Så den gemensamma nämnaren är väl egentligen att det här med lovebombing kommer, att man flyttar kanske fort in, att man överöses med komplimanger, presenter. Och ofta när man har flyttat in, eller när det har gått en tid, eller när man på något sätt går in nästa steg, det är då de här dåliga, farliga sidorna visas successivt. Det kan både ha med de här personerna själva att göra, men också direkt till dig, att det börjar, och det börjar, allting går ju, trappas ju upp, kan börja med liksom kritik på utseende, på kläder, på hår, på hur du pratar, hur du dricker vatten, hur du borstar tänderna, så här konstiga detaljer som ingen annan tänker på, och det här kan manipulation till att du inte ska träffa dina vänner eller börja kritik på dina intressen, alltså. Det är ju faktiskt stora varningstecken. Mm. Eller också hur den här personen börjar bete sig mot andra, får det sitt utbrott i affären, gränslöshet. Så att det har ju, och också så här, om jag tar en gemensam nämnare för, nu pratar jag kärleksrelationer, men att det är svårt att lämna. Att många har ju varit i de här relationerna mycket längre tid än vad de vill. Ja, och hur man mår efteråt är ju också väldigt många gäster som har delar liknande upplevelser kring. Att man känner sig väldigt nedbruten, att man känner sig inget värd, att vissa beskriver ju om eftervåldet, att det hemska började när jag först hade lämnat. Så du kan ju utsatts för ekonomiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, fysiskt våld. Det finns ju så många olika typer av våld.
Ja, och där just i slutfasen, jag har hört också att det kan komma en hel del hot då, alltså hotbilder som gör att det blir hotfullt att lämna. Även om man har lämnat, men också om man funderar på att lämna så kommer det upp hotbilder.
Ja, det finns ju, och sen också att man, vissa personer har ju skyddad identitet, bor på, kommer till skyddade boenden. Det finns både män och kvinnor som gör det, och även då bland mina gäster. Det gemensamma är att faktiskt alla har kommit ur det.
Ja.
Det
är ändå ett stort hopp. Mm. Ett bra ljus i tunneln, liksom, att det går. Och som du var inne på där, att just söka hjälp, prata med någon nära, dela med dig i, alltså om det kommer upp röda flaggor och varningsklockor, att verkligen dela det med andra. Just för att inte låta det rulla på av sig själv. För det är svårt att stoppa det själv och vara medveten om allting.
Verkligen.
Om man inte får hjälp från andra också. Tänker också som mot avslut här i samtalet. Så du är ju relationsterapeut också. Och jag tänker, det kan ju vara spännande om vi plockar bort psykopaten lite. Eller narcisterna. Relation överlag. Dagens samhälle är ju ganska snabbt. Man söker snabba dopaminkickar. Det är mycket sociala medier, det är Tinder, det finns mer...
valmöjligheter.
Exakt.
Som man tror finns.
Ja, precis. Mm. Så den här långvariga relationen håller ju på att dö ut lite. Jag läste någon artikel om att just i Sverige så är det väldigt vanligt med att man, om man skaffar barn och så gör man slut och så bor man varannan vecka. Relationer överlag varar inte lika länge och så vidare. Har du som relationsterapeut och så här, någon tips på hur man får ett hållbart och långsiktig relation?
Mm. Kommunikation är ju superviktigt. Jag tror också att en bra och långvarig relation, och nu pratar jag bara utifrån vad jag tror, att det ska finnas en stadig grund att stå på. Att man på något sätt har tagit sig tiden och faktiskt lärt känna den här personen. Veta vem är det jag går in i en relation med, vem är det jag delar mitt liv med. För att en stadig grund bäddar alltid för en bättre framtid, tror jag. Sen så skulle jag säga att kommunikation, tillit är jätteviktigt. Konflikter, hur man hanterar det. Att veta att man måste inte ha rätt. Utan att, alltså just den här empatin för varandra, att kunna lyssna är oerhört viktigt. Det är inte bara viktigt att prata, det är viktigt att lyssna. Och försöka förstå och kommunicera kring konflikter och problem. Så det här pratar jag nu om när du är i en relation, verkligen. Sen är det klart att det finns alla de här typerna av frestelser för människor utanför. Du har ett klick bort, en hel app med massa olika människor. Du kan gå in på nätet, du har kanske människor i din omgivning som vill påverka dig till att dejta den här, du vet.
Mm.
Och jag tror att tanken på att gräset är grönare är fel. Jag finns ett ordspråk som säger gräset är grönt där du vattnade, och jag tycker att det finns så mycket sanning i det. Sen tycker jag inte man ska kämpa för en relation till varje pris. Alltså, mår man inte bra, är det destruktivt, känner man att man verkligen inte passar, är det ohälsosamt, då jag tycker det är bra att absolut att det finns den möjligheten att skilja sig, reparera och så. Men ibland tror jag att man ger upp relationer alldeles för lätt, och att problemet idag är att folk vet, och nu pratar jag inte om alla, men vill låt säga det här fenomenet du beskriver, att det uppstår från att folk inte riktigt vet vad de faktiskt vill.
Mm.
Och jag tror att det kommer också jättemycket att lära känna sig själv. Vad för person vill jag ha? Hur vill jag leva mitt liv?
Ja.
Hur vill jag må i en relation? Mm. Vad uppskattar jag? Att man också är... Och där menar jag typ att man ska vara dömad och ha massa kriterier på, det ska vara så, det ska vara hit och dit, och det ska, utseendet ska vara på ett specifikt sätt, längden, vikten. Alltså det kan bli väldigt ytligt. Utan ge människor en chans och lära känna en person. Men jag tror också tålamod, superviktigt.
Mm. Sjukt bra sagt.
Både tålamod i en relation, men också tålamod när du är singel.
Ah.
Måste inte hela tiden gå och träffa någon.
Just det.
För att då är det också som att man springer omkull sig själv.
Ja, precis. Ja, det var lite som jag menade innan, där, när man stannar upp och känner in sin kropp, att många flyr från det.
Mm.
Eller om man har just gjort slut eller sådär, att man hamnar i en fas där man mår ju dåligt och är sårbar, och den vill man gärna komma undan så fort som möjligt.
Ja, och jag har också funderat på det här med de här snabba kickarna och hela tiden ständigt nya personer och så. Om man inte, och det här kan jag inte svara på, men jag har funderat på, tappar man inte till slut förmågan att känna, alltså att den här emotionella förmågan att investera emotionellt, att känna saker, att den här att det dör ut på något sätt.
Ja, just det. Ja,
men... kring människor som, och sen är det, vill man inte ha en relation. Absolut, det är inget fel på det. Alla måste få leva sitt liv, men jag har funderat kring om inte förmågan att utveckla emotion och känslor och kärlek blir att man blir ovan.
Ja, jag tänker exakt,
eller vad tror du?
Nej, men jag tänker exakt samma faktiskt, och nu när du säger det så tänker jag kopplat på just sociala medier och mycket, för redan, alltså barn väldigt tidig ålder får ju snabba dopaminkickar av videos eller whatever, sociala medier eller alltså internet överlag. Allting finns så lättillgängligt och dopaminkickarna liksom snurrar hela tiden. Man kan liksom få det genom ett knapptryck. Och då blir man van med det som du säger. Och det här blir nya mönstret. Och får man inte i en långvarig relation eller på en arbetsplats som du ska jobba på under flera år, så kommer du inte alltid känna det här ruset. Det kommer ju, den här kärleksfasen som man är i, den dör ju ut efter ett tag, så hamnar man i en annan fas. Men det jag menar är att just hitta tillbaka, den verkar ha dött ut lite grann. Att man där och då känner att, nej, vet du vad?
Och sen är ju sociala medier och internet, det är ju också någonstans inte verkligheten. Nej. Folk lurar nog sig själva också.
Ja, visst.
Så.
Och det tycker jag är väldigt bra, det du sa innan, det här med att lära känna sig själv. För den är, jag tror den är viktigare än vad det var innan. Alltså om vi backar bandet 100 år bakåt. För då jobbar man på samma jobb, livet ut i princip. Man gifte sig och så höll man livet ut. Det var ungefär liksom normen då, nu normen att man har jobbat på ett ställe under för många år, då är det någonting som är så här, nästan inte konstigt. Det är inte normalt. Så det är lite den, just den här att känna in sig själv, vad man vill. För när man vet vad man själv vill och lever inifrån och utåt, då kommer man också kunna få det här långvariga. De här långvariga vänskaperna, relationen, jobbet, den passion som man brinner för inifrån.
Och jag tror också där är det verkligen så, och sen att sålla också. Mm. Att ibland väldigt bra veta vad man vill, men också så här, vad vill jag inte.
Exakt.
Och det är också, då pratar vi också mycket just i relationssammanhang, att våga i ett tidigt läge bara, nej men det här var inte, det kändes inte bra.
Aha.
Våga liksom släppa det och gå vidare. Och faktiskt så viktigt att veta det, att alltså, du förtjänar det bästa och det finns om man är öppen för det.
Ja, exakt. Ja. Och för att, jag brukar säga det, för att liksom öppna en annan dörr så bör man stänga en annan. Och det kan vara jobb eller relation, att man liksom, om man känner någonstans att det här funkar inte, det är för mycket kalla rummet eller de här varningssignalerna, att faktiskt ta den där dörren och stänga igen den, backa och så öppnar den nya. Så medan du backar börjar du känna in dig själv, vad är det jag vill, vad var det som inte funkar, och så öppnar du nästa dörr. Och det här kan pågå liksom hela livet. Det är inte så att när du öppnar en dörr så är det bara grönt och fantastiskt hela livet ut. Det tror jag inte heller på.
Nej.
Det är svårt att få det.
Och sen tålamod, att bara för att du lämnar en destruktiv relation så behöver inte betyda att då ska direkt någonting dyka upp. Och det här går ihop med de här snabba kickarna, att människor har, eller det kan finnas en sån tendens att det finns, man vill ha allt på en gång. Mm. Det ska gå fort, för att det är så samhället är lite uppbyggt idag. Men bättre att saker går långsamt och att det blir bra än att det går hastigt och blir pannkaka av.
Ja, exakt. Rakt in i väggen bara. Smack.
Ja.
Härligt. Jag tänker för dem som vill höra mer om dig. Man kan ju självklart lyssna in din podd. Men jag tänker du kan kanske nämna lite om så här, vart hittar man din podd? Vad heter din podd? Och vad jag, liksom, hur kommer man i kontakt med dig? Och lite mer om det här.
Så podden heter ju då Älskade psykopat. Den finns på Podplay, den finns på alla andra plattformar där poddar finns. Spotify, Podcaster, appen, Podtoppen, iTunes, överallt. Följ jättegärna Älskade psykopat på Instagram, Älskade psykopat. Där kan man skriva till mig. Man kan skriva till mig på Emily Olsson på Instagram och man kan också mejla mig. Så då mejlar man Emilie, mitt namn stavas ju emilie.olsson@bauermedia.se. Dit kan man mejla och jag välkomnar varmt historier och mejl.
Ja.
För det är så jag faktiskt får gäster, det är just att människor hör av sig.
Ja.
Och det finns också en Facebook-sida, Älskade psykopat.
Ja. Jättebra. Och det är så bra content där också. Som du nämner där, alltså om det är någon som lyssnar på det här och känner att jag har någonting jag vill dela, hör av er. Så delas det. Härligt. Du ska ha stort, stort tack för dagens samtal. Det är så otroligt mycket bra saker som vi går in på. Det är ett brett ämne, men jag tycker att vi har benat ut väldigt mycket och det tycker jag känns toppen.
Ja, tack själv. Tusen tack.
Stort, stort tack för att du har lyssnat in och tagit del av dagens avsnitt. Du får mer än gärna dela med dig kring dina tankar till mig på Ett Medvetet Sinne. Och du får mer än gärna följa, gilla och dela podden vidare till andra som kan behöva höra just detta avsnitt. Och kom ihåg att ta hand om dig till nästa gång, så hörs vi snart igen.